Vi stillar oss till först i bön. Ja, Herre, vi har samlats omkring ditt ord. Och vi ber att du välsignar den här dagen. Att du välsignar ordet på allas våra hjärtan. Välsignar det som ska tala, alla så vi som ska lyssna. Ja, Herre, vi ber om vederkvickelse för våra själar. Och hör oss, Herre, när vi ber tillsammans den bön du lärde dina lärjungar. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Som inledning ska vi stanna inför temat hjärtats förtröstan. Och jag läser några verser från Romarbrevets 10:e kapitel. Vad Paulus där skriver. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Ja, Herre, helga oss i din sanning. Ditt ord och ditt tal är evig sanning. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Vi ska stanna inför just det här hjärtats tro. Och då kommer kanske den frågan att vad är då hjärtat? Det här hjärtat som vi här i nejden ser avbildat kring jultiden i tro, hopp och kärlek. Där är hjärtat en symbol för kärleken. Men på samma sätt som ordet kärlek används på många olika sätt, så används också ordet hjärta om olika saker. Och när vi talar så där vardagligt, så kan det här då vi säger att jag känner i mitt hjärta, så då avser det kanske en känsla. Det har att göra med känslolivet. Men när Bibeln talar om hjärtat, så avses ofta människans hela inre liv. Det är inte då bara känslan, utan mycket mer ryms in i det här bibliska ordet hjärta. Vi kan också tänka på att när Samuel skulle smörja en konung bland Isais söner, så såg han det till det yttre. Han såg med sina ögon och såg de här stora sönerna som Isai hade. Men där kan vi också läsa att en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Han såg in i Davids hjärta, David som var den minsta av bröderna. Hjärta, det betecknar också förståndet, viljan och förstås också känslorna, sorg, ångest, begär, men också glädje. Så hjärtat, det det är inte bara det här organet, utan det är vår inre människa, om man säger det så. Men så lär Bibeln att vi människor av naturen har ett stenhjärta. Ett hjärta som är trotsigt mot Gud, känslokallt och motvilligt. Ett hjärta som är fullt av synd och otro. Det här är vårt naturliga tillstånd. Och därför så är det nödvändigt att Gud skapar i oss ett rent hjärta, ett nytt hjärta. Ja, vi behöver ett hjärtas omkärelse, som Bibeln talar om. Och det här framgår mycket tydligt i Davids bön. Hans bön om syndernas förlåtelse, när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Och där ber han om syndernas förlåtelse. Han säger bland annat: se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop, så att jag blir ren. Två mig, så att jag blir vitare än snö. Och vidare i samma kapitel: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte, och ta inte din helige ande från mig. David, han förstod att det är Gud som måste skapa ett rent hjärta. Det är Gud som genom den helige ande måste göra detta hjärtas omkärelse och skapa ett nytt hjärta i honom. Och därför så kunde också David i förtröstan nalkas Gud i bön om syndernas förlåtelse. Men i vår tid så är det ett stort problem att människor inte vågar lita på Guds nåd. Och det här tänker jag lite stanna inför, att människor kan nog hålla det för sant att Jesus, han är världens frälsare. Och man kan också säga att hela världen och alla människor är rättfärdiga i honom. Och de kan säga till Jesus att du har gjort allting. Men så är problemet det att de inte kan tro det för egen del. Då de ser på sig själva, så ser de att de inte är värdiga. Och det blir som en motstridighet. De säger till Jesus att: tack Jesus, du har gjort allt. Men tyvärr, jag är ett omöjligt fall. Jag är inte värdig. Och det här beror till stor del, den här misströstan, på de många gärningslärare som finns i vår tid. Och det här kan också finnas bland predikanter som nog kan tala om Jesu död på korset utförligt. Men så när de ska tala om hur en människa kommer till tro, så börjar de svamla och det blir inte till någonting. Man ger inte människorna ett klart svar. Man kan tänka det så att man talar om en skatt, om Kristi rättfärdighet, som är ämnad för varje människa. Men så glömmer man, eller talar otydligt om, hur människan får del i denna skatt. Och så utlämnas människan till egna vanmäktiga försök att förtjäna denna skatt. Människor vägleds fel. Människor visas på egen rättfärdighetens väg. Hon hänvisas till att själv fara upp till himlen för att hämta ner Kristus. Och med det här att fara upp till himlen, så försöker man bli allt gudeligare och frommare och förtjäna lönen eller skatten. Men man når aldrig någon visshet. Ingen verklig visshet, för det saknas alltid något. Alltid är det ett steg som fattas på den här fromhetens väg. Men så kan också människor hänvisas till en annan väg, att fara ner till avgrunden, nämligen för att hämta upp Kristus. Fara ner i avgrunden och utlämna sig på allt, ge avkall på allt. Man offrar sig verkligen för att få del av den här skatten. Men resultatet är detsamma. Alltid är det någonting som fattas. Alltid kunde man offra lite mer. Först då får man skatten. Men kära vänner, den här skatten som jag talar om, Kristi rättfärdighet, den kan inte förtjänas. För Jesus Kristus är en gåva. Och en gåva beror inte på förtjänst hos mottagaren, utan det beror på honom som ger den. Och det är denna gåvorättfärdighet som Paulus talar om när han säger: ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Och han förklarade, nämligen trons ord som vi predikar. Och i det här finns en stor tröst, för det visar att din frälsning är i Guds händer. Det är faktiskt av evighetsbetydelse att du äger tron. Och nu lär Paulus att en människa får denna tro genom predikan, som man säger här senare i samma kapitel. Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och det är därför Gud som verkar omvändelsen, och han gör detta genom evangeliet som han låter predikas också här idag. Och evangeliet, det är inte bara en historisk sanning, utan det är ett kraftfullt glädjebudskap, ett levande, ett verksamt Guds ord. Ja, det är så levande och verksamt att det skapar den tro i oss människor som tar tag i evangeliet. För tron är ju sist och slutligen ett gripande i evangeliet. Tron tar tag om evangeliet och allt vad evangeliet innehåller, nämligen Jesus Kristus. Och denna tro är inte en mänsklig prestation, utan det är en Guds gåva. Och det är Gud som skapar denna tro. Och det är Gud som ger ett nytt hjärta i oss människor genom evangelium. Och när vi så tänker på detta hjärtats förtröstan, hjärtats tro, så är det inte bara ett försanthållande, man håller någonting för sant. Det är inte bara en insikt, att man har kommit till insikt om en djup hemlighet. Det innehåller också det. Men ett hjärtats tro som är verkad av Gud, så det är en levande tro. En tro som berör hela den inre människan. En tro som berör hela människan, så att hon vill äga nåden. Den levande tron gör att man får begär efter Jesus. Inte efter yttre ägodelar eller rikedom eller vad som helst, utan efter Jesus. Den levande tron vill sträcka ut händerna mot Jesus Kristus och omfamna honom, hålla sig fast vid honom och också förenas med honom. Och för att bevara sig i denna dyrbara tro och denna innerliga gemenskap med Herren Jesus Kristus, så bör vi hålla oss till det predikade ordet, till evangeliet som också erbjuds i sakramenten, i dopet och nattvarden. Om vi tänker oss ett äktenskap, Och hur denna innerliga gemenskap ska hålla i ett äktenskap, så finns det ingredienser som behöver, eller det finns vissa ingredienser som behöver finnas för att det ska fungera. Och en sak är nog uppmuntran. För att den här innerliga gemenskapen ska fungera, så behöver man kunna säga positiva saker till varandra, uppmuntra varandra. Och för det så behövs det också ärlighet och öppenhet, helt klart. Men förutom uppmuntran så behöver man också vara redo att be om förlåtelse. För vi felar också i ett äktenskap. På samma sätt felar vi också i gemenskapen med Gud. Ja, vi syndar dagligen i tankar, ord och gärningar. Och vi behöver därför också be om förlåtelse. Men också just det här med uppmuntran, att vi håller oss till ordet, till de löften som finns i ordet, också i det predikade ordet. Men sen behöver det också vara, eller vi måste också varnas för att förakta predikan. För om vi inte håller oss till Guds ord, om inte vi gärna lyssnar till Guds ord, så blir det lätt så att Guds ord blir allt mer främmande för oss. Och då är det omöjligt för Gud att genom predikan och ordet hålla trons låga i liv. Ja, det här går lätt att avbilda också som en motor. En motor behöver bränsle för att gå. Men tar bränslet slut, så snurrar inte motorn många varv innan den står helt stilla. Och vi får ha den bönen att Gud ger oss näring och föda och bränsle till vår inre människa, till vårt hjärta, också idag. Vi får ha den bönen att Gud låter sitt ord rikligen bo ibland oss här idag, här vid sommarhemmet, och också framöver. Ja, detta får vara vår bön. I Jesu namn. Amen.